Att leva som icke-binär och samtidigt vara en högkänslig person, det är någonting som Alex Engholm ifrån Norrköping gör. Jag tänkte skulle först fråga mig om du kan beskriva vem Alex är i runda slängar så att folk som lyssnar får en lite koll.
Absolut. Jag är 19 år, går sista året på gymnasiet, teaterlinjen, är icke-binär, vilket vi kommer prata mer om sen. Och mitt pronomen är hen då, kan vara bra att veta. Och jag lider och har lidit av psykisk ohälsa i en del år, så att ja, jag har ganska mycket erfarenhet. Jag tycker om att skriva också.
Ja.
Det som gjorde att jag tog kontakt med dig, det är att jag gör ju det här avsnittet om HSP, Highly Sensitive Persons. Och det, hur länge har du känt att du är en av de personerna?
Ja, egentligen är det inte jättelänge. Jag vet att min syster rekommenderade en bok till mig, Drunkna inte dina känslor heter den, för några år sedan tror jag det var. Och då började jag läsa om det och så tänkte jag att nej, men det här stämmer nog inte riktigt överens med mig, tänkte jag först om. Men sen när jag började läsa så insåg jag mer och mer att det verkligen stämmer överens. Och jag har nog under tiden att jag har förstått det också kommit i mer kontakt med mina känslor och liksom blivit liksom mer medveten om att jag har de här känslorna. När jag har läst mer om vad det är att vara HSP så att jag har liksom utvecklat eller kommit i kontakt med dem mer och mer under gymnasiet främst, tror jag. Och har läst mycket om det och då också förstått att jag själv är det och vad det betyder för mig. Så.
Okej. Är det så det gick till för dig att du har inte fått någon slags diagnos så att säga? För det finns ju inte, man kan inte diagnostisera det.
Nej, precis. Nej, utan det är väl jag själv som har läst mycket om det. Och har också pratat med folk i min omgivning och liksom, de tycker också att det stämmer överens och så. Så att, nej, precis som du sa, det finns ingen diagnos utan det är väl någonting man själv får definiera på sätt och vis liksom.
Men hur ser vardagen ut för dig med HSP?
Ja, för mig, jag känner väldigt mycket och jag blir väldigt lätt trött och utmattad av att till exempel umgås med mycket folk eller vara på ställen där det är mycket intryck, och jag har ett väldigt stort behov av att vara ensam. Och just nu så mår jag också dåligt psykiskt och då påverkar det mig ännu mer. Och jag blir väldigt lätt stressad och jag blir liksom mer och mer stresskänslig efter att tiden har gått. Utan när jag var mindre så tålde jag stress mer, men nu så blir jag stressad av nästan ingenting. Och det tror jag påverkar ganska mycket liksom. Och sen när jag umgås med människor, och både människor jag känner väl och som jag kanske träffar för första gången eller har träffat några gånger, så känner jag ofta av ganska mycket deras reaktioner och hur de liksom, vad de utstrålar för känslor eller vad man ska säga. Och jag reagerar nog mer på vad människor känner eller vad de utstrålar för känslor än vad de faktiskt säger. Men det är nog det som det är där jag märker det mest liksom. Att det blir väldigt mycket känslor för mig som jag tar åt mig från andra också liksom så.
Okej. Hur är det att vara ute liksom, och handla eller ute på stan och sånt där? Är det något som påverkar det också?
Ja, jo, men det gör det. Oftast tycker jag att det är ganska jobbigt. Dels för att det är mycket folk och mycket intryck, men också för att jag tycker det är jobbigt att träffa folk jag känner eller halvt känner eller känner igen om jag liksom inte är beredd på det. Så jag vill gärna vara säker på att jag är någonstans där folk jag känner inte kan råka komma fram. För att när jag inte är beredd på det så blir det liksom väldigt mycket känslor och väldigt... men jag tycker det är väldigt jobbigt.
Du blir stressad liksom.
Ja, precis. Och det tror jag också har att göra med att jag liksom nej, men jag vill gärna ha kontroll och veta vad för känslor och vad som kommer att hända, för att annars så blir det kaos i mig själv. Så.
Ja. Hur ser det ut i din vänskapskrets och familjen och sånt där? Får du det stödet du känner att du behöver från dem?
Ja, jo, men det får jag nog för det mesta. Jag har min ena bästa vän och min syster då är också själv högkänsliga, tror ni eller tror jag. Och så vi förstår varandra bra och liksom hur det är att leva så. Men sen är det klart att det kan vara svårt för vissa i min familj att förstå att jag tycker det är jättejobbigt att till exempel ringa ett samtal eller träffa människor eller gå ut på stan. Men de försöker ändå förstå. Men det är klart att det är svårt att förstå någonting som man själv inte kan känna.
Ja.
Så.
Och vården och sånt där, för med psykisk ohälsa så är man ju i kontakt med vården väldigt mycket.
Ja.
Hur känns det därifrån? Upplever du att de lyssnar på dig och att de förstår?
Alltså, det är nog ganska delat. Jag själv är väldigt känslig för människor inom vården. Jag tycker det är väldigt jobbigt att ringa till vårdpersoner eller att prata med dem. Och jag känner mig ofta väldigt i underläge. Och det gör att det liksom blir någon slags konstig, inte riktigt balans där. Och så det känns väl att det, alla förstår nog inte riktigt hur det känns, så att jag blir liksom lite övertrampad och har svårt att säga vad jag egentligen känner, för att de bara kör på och då känner jag att det här klarar jag inte av liksom. Men sen så har jag till exempel min psykolog som jag pratar med, tycker jag ändå förstår, någon som jag har liksom en längre och djupare kontakt med, men vårdmänniskor som jag träffar kanske en eller två gånger förstår nog inte riktigt, och det är ganska jobbigt, ganska påfrestande så.
Ja, inom öppenvården då så att
säga.
Ja. Det upplever jag också, att när man kommer till en läkare för första gången eller en sjuksyster eller bara en vårdcentral överhuvudtaget, att man blir inte riktigt tagen på allvar.
Nej.
Hela vägen ut som man hade behövt.
Nej, precis.
Men jag var på akuten för någon vecka sedan och fick vänta där mellan, vi kom 7 och var inte därifrån förrän strax efter 2 på natten.
Oj, ja.
Och då känner man sig att man ligger lite underläge från folk som kommer in och har stukat fötterna till akuten och sånt där. Mm. Den mentala ohälsan ligger långt under en stukad fot.
Ja.
Och att det inte riktigt syns och tas på allvar på samma sätt. Det är så jag upplever det lite.
Ja, nej, men det håller jag absolut med om. Och att, ja, men både inom vården och i samhället i stort, liksom, att det är svårt för folk att förstå där de inte kan se. Och liksom att jag vet att mina föräldrar har sagt till mig att så här, du måste nästan låtsas att du mår sämre än vad du gör, för de tror inte på dig när du pratar som du gör, för att jag låter så neutral när jag pratar om min psykisk ohälsa. Jag gråter inte, eller jag liksom, ja, men jag låter ganska saklig, och då tar inte folk mig på allvar. Och medan man, som du sa, kommer in med stukad fot och låter och inte gråter, så tänker folk, oj, vad har hänt här, nu måste vi hjälpa dig. Så är det verkligen.
Ja, så för på samma sätt som man förstår att det finns olika graderingar inom sjukvården och särskilt då på akuten. Nu är det skillnad på psykakuten och vanlig akut. Men den känslan jag fick när jag satt på psykakuten var att det fanns ett par läkare och de sprang mellan båda avdelningarna.
Mm.
Vilket innebär att då blir man ju ändå graderad ut efter hur allvarligt det är.
Ja.
Och jag såg många personer som hade brutit ihop och var där för att det var ju verkligen akut för dem, men det är inte det för läkare.
Nej, nej.
Och det är tråkigt att det blir så, men det är väl antingen så är det ju en ekonomisk grej för att det inte finns ekonomi inom vården, eller så är det bara brist på empati.
Mm. Ja, ja, men precis, och det är svårt att veta, men jag tycker nu när jag har varit inne i vården ganska mycket, ganska många svänger fram och tillbaka på akut psyk framförallt då, och så, men att det verkligen märks skillnad på vilken läkare eller sjuksköterska där man pratar med, hur mycket empati och förståelse de visar. Och så tänker jag att det måste vara överallt i vården liksom, att det är väldigt olika, så man har ju antingen tur eller otur med vilken läkare man får, hur mycket hjälp och hur snabbt och hur stort allvar de ser det liksom. Och det är ju jättesynd.
Det är ju det.
Verkligen.
Men samtidigt så kan man ju inte som en enskild individ så har man inte så mycket att sätta emot där.
Nej, man har ju inte det.
Tråkigt nog. Mm. Men apropå vården där, då blev vi nyss utskriven efter att ha varit inlagd.
Ja.
Hur kommer det sig att du blev inlagd från början?
Ja, jag har varit inlagd 2 gånger på kort tid. Och första gången jag var inlagd så hade jag starka självmordstankar och planer. Och då åkte vi till akutpsyk ganska många gånger och blev skickade runt till olika ställen. Och åkte dit och blev hemskickade och åkte tillbaka. Och så här. Och till slut så blev jag inlagd för att vi sa att det här funkar inte längre. Då hade jag mycket stöd av människor runt omkring mig. Och sen var jag där i någon vecka tror jag. Och sen blev jag utskriven igen. Och sen så några dagar senare så försökte jag ta livet av mig. Och blev sen inskriven igen. Men det har varit väldigt mycket fram och tillbaka med vården. Och vissa läkare som absolut inte har tagit mig på allvar. Och vissa läkare som har gjort det. Och det är liksom väldigt svårt att känna någon tillit till vården då.
Ja självklart. Särskilt som du nu har inlagd en liten period. Och de anser att du är tillräckligt frisk och släpper ut dig. Men det visar sig att du inte är tillräckligt frisk. Då är det någonting där som såklart gör att du inte litar på något.
Ja. Ja, precis. Men så är det absolut. Och sen så, för min del var det, en del av mig ville gärna åka hem själv. Så att jag sa liksom det. Men läkaren var också väldigt så här, ja men okej, du får göra som du vill typ. Så att även om det inte var så att jag bad dem att få stanna kvar och de skickade hem mig. Så var det ändå så här att känslan var att ja, du får åka hem om du vill, du får vara kvar om du vill. Vi bryr oss inte riktigt. Liksom.
Sen hade du velat så här, i efterhand då, hade du velat bli tvångsomhändertagen första gången? Jag vet inte om vi har tvångsomhändertagning i sån utsträckning i Sverige dock, men om den möjligheten hade funnits att de bara, vi tycker inte du är frisk nog att släppas ut så vi kommer inte göra det.
Ja men så här i efterhand så hade jag väl, alltså det hade väl varit det bästa såklart. Att de ändå, för då hade jag ju också kunnat lita på dem att så här, okej, de anser inte att jag är tillräckligt frisk. Och då kanske jag mer kan lita på när jag väl blir utskriven andra gången sen att okej, men då vet den här läkaren vad han pratar om.
Ja.
Så absolut, det är klart att det skapar ju mer tillit från mitt håll och framförallt också från mina anhörigas håll. För det är klart att de inte heller känner sig säkra när jag blir utskriven och gör något sånt och sen blir inskriven igen och sen ska bli utskriven av samma läkare. Så klart att det blir ju så här, jaha, men hur kan man lita på det nu då liksom?
Precis.
Så absolut, det är väl det bästa rent.
För hur man än vänder och vrider på det när man mår dåligt och man är i den situationen, då är man ju inte sin egen. Man gör inte det som är bäst för en själv.
Nej.
Det tror jag inte. Och det är ju det de är utbildade för. Så det är väl därför vi sätter sån tillit.
Ja, men precis. Ja, så det är klart att det finns ett glapp där. Först.
Men hur mår du idag då? Hur känns det?
Ja, jag mår lite bättre. Är inte längre självmordsbenägen. Och har inte sådana tankar lika ofta. Jag går just nu hos en psykolog en gång i veckan. Vilket jag tror kommer hjälpa i längden. Och har börjat komma igång lite med skolan igen och så. Men jag mår fortfarande väldigt dåligt. Och har svårt att liksom ha ett normalt liv. Jag gör inte så mycket om dagarna. Och varje sak, att bara gå ut och typ slänga soporna eller träffa en person är väldigt jobbigt. Och speciellt då eftersom att jag är högkänslig så blir det extra jobbigt, tror jag. Ja. Liksom.
Är det någonting de har tagit med i beräkningarna när de släpper ut dig och sådär, tror du? Eller är det lite mer, så jag pratade med, inte meningen avbryter det, men jag pratade med Anna Kandela som är föreläsare med HSP. Och vi pratade lite grann, på ett sätt så är det lite sådär mumbo jumbo, magi och kolla här, vilka trolldom det är med HSP eftersom man inte riktigt kan ta på det. Kan det vara så att de inte riktigt tar just den biten på allvar? Att bara, du överreagerar, men så här känner vi.
Ja, jo men så kan det säkert vara. Jag tror inte att de kanske förstår riktigt eller tar det på allvar så som du säger. Och att så här, ja, men ibland om man säger så här, ja, men jag tycker det här känns jättejobbigt, så får man höra att ja, men det tycker alla. Och det är ju möjligt att det är sant, men det blir ändå så här, då känns det som att man blir nedtryckt och liksom, ja, men nu överreagerar du, eller du känner inte så här, alltså det blir liksom, nej, men som att de inte tar den på allvar, absolut.
Ja. För även om det är någonting som alla andra känner, så är det inte alla andra som är där just nu, det är ju du som är där.
Precis, ja, ja men verkligen.
Du är ju en egen person, inte ett kollektiv.
nej, så är det ju. Och det kan ju vara svårt för vissa inom vården att se ibland.
Då kommer vi in på det som vi pratade om i början lite grann. Att förutom HSP och de andra mentala sjukdomarna, så upplever du det som, eller du benämner dig själv som icke-binär.
Ja.
Vill du utveckla det för någon som lyssnar?
Ja, absolut. Att vara icke-binär innebär då att man, det är egentligen ett paraplybegrepp som kan innebära flera saker. För mig innebär det att jag är varken en tjej eller en kille. Men det kan också innebära att man till exempel är både tjej och kille, att man ibland är tjej och kille eller något annat, ett tredje kön eller något helt annat. Så det är väldigt liksom, det är inte så här är det, utan det finns väldigt många olika varianter. Men för mig innebär det att jag är varken tjej eller kille och att mitt pronomen är hen. Ja.
Men hur påverkar det din diagnoserna du har och din högkänslighet? Är det någonting du känner påverkar, eller det är som det bara är som det är liksom?
Nej, alltså jag tror att det påverkar alltså det påverkar inte huruvida jag är icke-binär eller inte, men det påverkar nog min känsla eller mina upplevelser av det. Framförallt för att vi lever ju i ett samhälle som är väldigt uppdelat tjej och kille, som är väldigt binärt då. Och det är någonting som såklart alla icke-binära tycker är väldigt jobbigt. Men sen liksom för mig så innebär det nog att jag vill ofta, för jag blir ju ofta felkönad då. Och jag vill ofta säga till att så här, nej men så här är det mitt pronomen hen, jag är inte det här könet, men jag vågar inte för att jag är rädd för folks reaktioner och jag är rädd för att folk ska typ skämta eller håna mig eller säga något elakt. Det tror jag har mycket med min högkänslighet att göra, att jag känner så extremt mycket av, liksom, även om folk inte säger någonting rent med ord, så kan jag känna av att så här, du tycker att det här är lite konstigt och då blir det väldigt jobbigt för mig. Och så har det varit mycket inom vården också, att jag vet att det var en läkare som vi träffade på akutpsyk som himlade med ögonen när min kompis som var med rättade att mitt pronomen är hen och sådana där saker. Och det är någonting som såklart berör alla väldigt mycket, men som gör att jag liksom inte vågar säga att så här, nej men det här är jag vill att ni ska kalla mig det här.
Ja.
Och sen så ångrar jag mig efteråt och beskyller mig själv för att jag inte vågade, så att det blir en väldigt ond spiral också.
Det är klart det blir.
Ja.
Hur långt har man, inte man, men hur långt har du kommit i den där självbekräftelsen där? Att du känner att ja, men jag kommer att våga stå upp för mig själv här. Hur närma 100% så att säga är du där?
Jag är väldigt öppen, och om någon frågar så vet jag att jag nu för tiden liksom alltid kan säga att så här, nej men så här är det. Men jag har inte kommit till det att jag vågar säga till om någon säger fel. I alla fall inte i verkligheten. Jag kan skriva det. Och jag kan till exempel, så har jag som omslagsbild på min Facebook har jag där det står hen. Och sådana saker. Alltså jag kan vara helt öppen med det liksom. Jag har lätt för att säga till att nej men du, det här är fel när jag skriver det. Men i verkligheten så är det som en spärr. Så det är väl det som liksom jag känner att jag inte riktigt har nått ända fram, och att jag är ärlig med det, men jag vågar inte säga till om folk är fel, och det önskar jag verkligen att jag kommer våga göra i framtiden.
Ja. Jag sa ju kille i precis första
ja.
eller andra meningen, så, och då rättade du mig, vilket jag är väldigt glad för att du gjorde. Men att det är så stigmatiserat fortfarande, det är någonting som gör mig jätteförbryllad.
Ja, ja men verkligen. Och Sverige sägs ju vara ett väldigt öppet land och vi är så långt fram och så. Men det är vi inte. Jag menar, vi har inte ens ett tredje juridiskt kön och det har flera andra länder i Europa och utanför Europa. Så det är ju väldigt, alltså vi ligger ju ändå inte så långt fram som vi kanske tror att vi gör. Och många transpersoner, inte bara icke-binära, utan alla former av transpersoner blir förtryckta på olika sätt, även om det liksom enligt lag är bättre än vad det varit innan. Men det är fortfarande väldigt stigmatiserat som du säger, och ja, men, många som inte förstår eller vill inte förstå eller tycker att det är okej och så.
Mm.
Så är det ju tyvärr.
Det är så fort man skrapar lite grann på ytan så dyker det upp liksom att det inte är så himla fint egentligen.
Ja, ja men precis. Verkligen.
Vi får hoppas att det här, för jag misstänker, jag är ju inte en psykolog, men det känns misstänkligt att den här skärmen man har framför sig, det blir ju det skyddet och det skalet man har till omvärlden.
Ja. Ja, ja men verkligen, och det är ju alltid lättare att distansera sig, alltså så är det ju också om man typ, alltså med nätmobbning och sånt, om man är taskig så är det ju lättare att säga det via internet än i verkligheten liksom. Och det är klart att det är lättare att tänka att så här, nej men det här, det är inte mig den här personen säger det här elaka till om jag rättar den personen, utan då kan jag liksom, ja men så här, kasta bort det. Men om någon säger det liksom framför mina ögon så blir det så himla verkligt.
Ja,
så.
Då har man en verklig person och en verkliga ord framför sig.
Ja. Ja.
Men hur kommer du att gå vidare nu? Du har psykolog en gång i veckan.
Ja, just med min psykiska ohälsa. Alltså så kommer jag fortsätta prata med henne. Men jag kommer även att göra en transutredning som senare kommer leda till att jag kommer börja ta testosteron, alltså hormoner, och att jag kommer operera min kropp.
Okay.
Och jag tror att det också kommer hjälpa mig med psykisk ohälsa, för att det här är ju grunden till att jag någonstans alltid har känt mig otrygg liksom. Och det har ju lett till olika former av psykisk ohälsa, även om det inte bara det som har påverkat mig. Så att jag tror att med hjälp av både en psykolog där jag kan liksom prata med rent allmänt, och också just den här transutredningen och de förändringarna jag kommer göra där, så kan jag förhoppningsvis må bättre om ett tag liksom.
Ja,
så.
Stärka sig själv. Och
ja, ja, verkligen.
För det är väl lite självbilden där som man behöver ha hjälp med i så fall, misstänker jag, om man känner sig vilse, är det ett bra ord?
Ja, det kan det nog vara på ett sätt.
Eller kanske vilse i början, men du är ju klart att du har ju kommit över det där och du vet ju vad du vill göra med transutredning och sådär, men att i början det kanske var lite...
Ja, jo men så är det absolut. Jag vet ju vad jag är och jag vet ju vad jag vill och jag vet ju hur jag känner liksom. Men det är klart att i början så... Det tog ju ett litet tag för mig att komma fram till det. Och jag har ju gått i 17-18 år utan att veta om att jag existerade egentligen. Så att det är klart att det finns mycket som ligger bakom som man måste jobba med också.
Ja, såklart.
Ja. Och sen i takt med förhoppningsvis att samhället blir mer och mer öppet och accepterande, så kan jag och andra få leva mer liksom som de är hela tiden och inte behöva gömma sig eller ljuga eller liksom må dåligt över det.
Det är väl det vi hoppas, att det är dit vi siktar.
Verkligen.
Hoppas att det inte dröjer så lång tid som cyniken i mig säger att det kommer att göra.
Ja, ja, men jag känner likadant. Hoppas. Men...
Ja. Jag kommer följa dig och så hoppas att vi kanske kan återkoppla senare när du har genomgått din utredning och sådär kanske.
Ja, absolut.
Så tack så jättemycket för att du var med.
Ja, tack själv.
Sköt om det så länge.
Du också.
Hej så länge.